Det var en pastor som predikade, och han predikade väldigt länge. Och så sa han ändå plötsligt: nej, nej, nu hör jag Jesus säga att jag ska sluta. Var på församlingen sjöng denna underbara sång: vilken vän vi har i Jesus. Och nu har ni sjungit den före predikan. Ja, det är underbart. Och hoppas att ni ska uppleva att han är er vän även efter predikan. Innan vi for till Etiopien för några veckor sedan, eller månader nu, så lyckades vi få telefonkontakt med en av våra närmaste medarbetare där nere. Och han sa: välkomna, vi ska behandla er som ägg. Som ägg. Ja, det är ett uttryck i den kulturen som man använder att, för att försäkra någon om största möjliga omsorg och försiktighet. När ni kommer till Etiopien, menar man, ska vi vara väldigt rädda om er. Okokta ägg är sköra, och man kan inte handskas med dem hur som helst, det vet vi allesamman. En församling är lika skör som ett okokt ägg. Och en församlingskropp behöver handskas med i stor varsamhet. Kristi kropp är ingen stålmanskropp. Det är en skör, sårbar kropp som även bär på sår. För den innehåller människor som är sårade på olika sätt. Men ändå är denna församling den levande Gudens församling, som Gud är rädd om och vill också att du och jag ska vara rädda om. Vi kommer snart att få höra en arabisk sång som bland annat har texten där Gud säger: den som vidrör mina barn rör vid mina ögon. Ett poetiskt uttryck för att församlingen och Guds barn är något mycket känslosamt och dyrbart för Gud. Vi är älskade av Gud, inte trots vad vi är, utan på grund av vad han har gjort oss till i Kristus. Vi har blivit inlemmade i Guds familj. Vi tillhör Guds hushåll. Vi står Gud nära, kan du tänka dig. Är det så konstigt att Gud är rädd om sin egen familj? Även om man vet att hans församling är bristfällig och ofullkomlig, så har han beslutat att den en gång ska ställas fram för honom obefläckad och helig, utan skrynkla. Och att vi till och med ska bli lik den uppståndne Gudas sonen Jesus Kristus själv. Församlingen, det är Guds byggnadsverk i historien, och det är den vackraste arkitektur som finns. Naturligtvis bör vi känna vördnad för Guds tempel som vi just nu befinner oss i. Inte kyrkbyggnaden, utan i, mitt i församlingen, där Gud bor. Och Kristi kärlek till församlingen står modell för hur en maka eller en man ska förhålla sig till sin hustru. Han ska nämligen älska sin hustru så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne. Och så säger Paulus: för den som älskar sin hustru älskar egentligen sig själv. För de är ju en kropp. För ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med församlingen. Ingen av er, tror jag, har missat frukost, åtminstone inte frivilligt, den här morgonen. Och du har tvättat dig, kanske till och med duschat dig. Du har tagit på dig kläder som passade någorlunda med det nuvarande klimatet och väderleken. Du har förmodligen försökt ge din kropp sömn också i natt. Vi tar väl hand om vår kropp. Vi är angelägna om att alla behov blir mötta. Och hälsoindustrin lever ju högt på just den här självklarheten, att människor är måna om sin egen kropp. Och det utgör idag en av de mest lönsamma industrier i vårt samhälle. Lika angelägna som vi är om vår kropp är alltså Kristus om den här församlingen, här i tabernaklet. Och i Nya testamentet får vi lära oss hur vi ska vårda Kristi kropp. I varje veckotidning finns det spalter och råd om hur man ska ta hand om sin kropp och sin själ också, för att må väl, må bra. I Nya testamentet finns det massor av råd för hur vi ska ta hand om församlingskroppen för att den ska må bra. Och det utgår från kärleken till Jesus. Det går inte att skilja Jesus från den lokala församlingen. De är ett. Vad du gör mot församlingen gör du mot Kristus. Petrus, älskar du mig? Frågade han. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Bra! Ta hand om min kropp. Föd mina lam. För mina får på bete. Har du tänkt på att egentligen är alla Nya testamentets brev, så många de är, uttryck för Guds kärlek till lokala församlingar? Ofta små husförsamlingar, som det var frågan om på den tiden. Som till exempel församlingen i Kolosse, som möttes hemma hos Filemon troligen. En liten församling. Breven skrevs till de här små husförsamlingarna. Det fanns ju inga kyrkor, inte förrän i slutet på 200-talet. Och breven är skrivna till församlingar som hade problem, som hade brister. Om inte det hade funnits brister, hade inte breven kanske ens blivit skrivna. Men Paulus gav aldrig upp på församlingen. Han visste att den var dyrbar i Guds ögon, och han behandlade dem som ägg med stor ömsinthet och försiktighet. Och outtröttligt så skrev han sina brev, fyllda av vånda, men också av uppmuntran och undervisning och förmaning och varning när det behövdes, och tillrättavisning när det behövdes. Och till den församling som hade mest problem av alla, församlingen i Korint. Jag undrar om någon av oss skulle stå ut med att tillhöra en sån församling. Det fanns kotterier, det fanns andlig omognad, det fanns mycket annat som man kunde anmärka på. Men till den församlingen skriver Paulus två långa brev. Och nu har vi kommit till avslutningen av Kolosserbrevet. Detta teologiskt oerhört laddade och rika brev som vi studerat under några månader. Och nu riktar Paulus i avslutningen av det här brevet uppmärksamheten på sina medarbetare och hälsar från dem. Och Paulus visar, som vi snart ska se när vi tittar närmare på brevet, sin stora kärlek till individerna och sitt intresse för sina medarbetare, de som fanns runt omkring honom. Vi kanske tänker oss Paulus som den store teologen som flöt omkring lite självsäkert och inte befattade sig med vanligt folk. Han var den största av alla teologer, tror jag vi kan säga. Och han hade med skärpa och klarhet förmåga att formulera den kristna läran, och han gjorde det också, inte minst i Romarbrevet men också i Kolosserbrevet. Han älskade Guds ordsanningar, men han älskade också människorna. Han var en Jesus älskare och han var en Guds, han var en människoälskare. Han levde inte något isolerat akademiskt liv där uppe bland månen. Han rörde sig nere på människornas vardagsnivå. Han levde intimt tillsammans med människor. Han delade deras liv och han lärde sig deras namn. Det är första tecknet på respekt. Och jag kommer på skam varje gång jag står här ute om söndagen och försöker hälsa på människor som jag ibland tror är nya. Och så har jag hälsat på dem förut och jag har glömt namnet och jag skäms. Men du kan ju försöka stå dig själv, för du ser, det är inte så lätt. Men jag skulle önska att alla hade ett namn skylt på sig, så man verkligen kunde förknippa namnet med ansiktet bättre. Vi måste försöka lära oss varandras namn, hörni. Mycket bättre än vad vi kanske gör. Och bli inte skrämd av att det är så många. Jobba på det. Jag ska inte bli förnärmad om du kommer och frågar mig, du, vad heter du egentligen? Jag talar gärna om det. Eller hur? Så gör vi väl. Och i Romarbrevet 16, liksom i avslutningen här nu, så är kapitlerna fulla av namn. Många Nya testamentets brev är fulla av namn på människor. Och jag tycker Romarbrevet 16 är ett av Nya testamentets vackraste brev. Och vackraste kapitel, ska jag säga. För där namnger Paulus närmare 30 personer. Och han har någonting förtjänstfullt, personligt, att säga om var och en av dem. Församlingen i Kolossen har Paulus själv, kan ni tänka, han har själv aldrig sett dem, han har aldrig mött dem. Epafras har kommit den långa vägen från Kolosse till Rom, där han sitter i fängelse, och berättat om församlingen som Epafras själv hade startat. Och han får en sån kärlek till den här församlingen. Han skriver det här brevet och han hälsar så varmt till dem från vännerna han nu hade med sig, Tychikos, som han nu säger, en kär broder är han och trogen medarbetare i Herren och i Herrens tjänst. Han var med Paulus vid upploppet en gång i Grekland, läser vi Apostlagärningarna. Och han visste vad det innebar att lida förföljelse för Kristi skull. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. Han har sällskap med vår trogne Onesimos, som ju är en av er, alltså också Onesimos från Kolosse. Den är Onesimos. Läser vi ju mer om i Filimons brev. Onesimos hade ju nämligen flytt från Kolosse, från sin slav herre Filimon, och tagit sig hela vägen till Rom, där han trodde han skulle finna en fristad som en förrymd slav. Men Gud i sin suveränitet förde honom på något sätt i kontakt med aposteln Paulus. Och där får Paulus vittna för honom om Jesus Kristus, och han kommer till tro. Och nu, samtidigt som han skriver brevet till Kolosse, så skriver han ett personligt brev till Filimon, i vilkens hus den här församlingen troligen möttes. Och orden till Filimon är mycket gripande, där han säger: jag, en åldrande Paulus, och nu också fånge för Kristi skull, honom som du inte hade någon nytta av, vädjar jag nu för. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Så kär hade Onesimos blivit för Paulus. Jag hade helst velat behålla honom här hos mig, för han kan vara mig till stor hjälp. Men när jag nu sitter fången här för evangeliets skull. Men nu skickar jag honom tillbaka. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, utan som någonting mycket mer än en slav. Som en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Och hur mycket mer ska han då inte vara det för dig, både som människa och som kristen som han nu är. Om du betraktar mig som din vän, säger Paulus, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada, eller är han skyldig dig något? Han kanske tog lite saker med sig när han flydde. Sätt då upp det på min räkning, säger Paulus. Jag skriver här med egen hand. Jag ska betala det. Ja, min broder, låt mig nu få nytta av dig, min medkristne. För Kristi Jesus skull, gör mig lättad och glad genom att ta hand om Onesimus som om du tog hand om mig. Och underförstått, låt honom få bli fri. Läs gärna Filimons brev. Oerhört rörande, berörande brev. Nu är han där. Nu ska han ge sig väg tillbaka till Kolosse med brevet till Filimon, sin slavherre. Sen säger han: min medfånge Aristarkos hälsar er. Och Aristarkos, han hade bland annat varit med Paulus vid upploppet i Efesus, då hela stan kom i rörelse för att Paulus hade förkunnat evangeliet. Och man släpar med sig bland annat just Aristarkos till den stora teatern med sittplatser för 25 000, om jag varit där. En oerhört stor arena. Där blev det en stor uppståndelse innan man så småningom fick folkmassan att lugna sig. Men Aristarkos var en av dem som var riktigt illa ute just där. Sen hade han följt med Paulus på hans resa till Rom. Och nu delar han tydligen fångenskapen med Paulus där borta. Han hälsar från denne kära medarbetare. Och så kommer vi till Markus. Barnabas kusin. Markus. Vem var han? I sitt första brev skriver Petrus om Markus att han är min son. Det vill säga andlige son. Så förmodligen var det just aposteln Petrus som förde Markus till tro på Kristus. Och det uppstod ett särskilt förhållande dem emellan. Och hemma hos Markus mamma Maria så samlades en husförsamling i Jerusalem. Och kanske till och med den där spännande natten att Markus var hemma hos mamma. Du vet, då när Petrus satt i fängelse och skulle avrättas dagen därpå. Men församlingen var samlade hemma hos Maria, Markus mamma, i bön för sin käre apostel och ledare. Och så händer det ju märkliga att det plötsligt knackar på dörren. Och tjänsteflickan springer och öppnar och inte tror, och man ingen tror att det är Petrus förrän de själva får se honom stiga in i rummet. En övernaturlig frigivning har ägt rum. Och Markus, Johannes som han också kallades, stod där med stora ögon. Senare så tog Paulus och Barnabas med sig Markus på sin första missionsresa. De seglade från Antiokia i Syrien upp till Cypern, ut till Cypern, och vandrade över Cypern och for sedan norrut mot Turkiet och kom i land i södra Turkiet i Perge. Men där hände någonting. Lukas skriver i Apostlagärningarna: Markus övergav dem och for hem till Jerusalem igen. Vi vet inte varför, men möjligen var det så att en ung man tyckte att det var lite tuffa omständigheter att resa med de här apostlarna. Kanske blev han rädd. Eller kanske han fick hemlängtan. Inte så konstigt. Det var långt hemifrån på den tiden att vara i södra Turkiet när man egentligen bodde i Jerusalem. Så Barnabas och Paulus fortsatte utan Markus. Och på sin andra missionsresa så ville Barnabas att de återigen skulle ta med sig Markus. Men Paulus motsatte sig det här på det bestämdaste. För han sa, han övergav oss förra gången när vi var ute. Vi kan inte ha med en sån opålitlig liten människa. Och det kom till ett sånt häftigt uppträde mellan Paulus och Barnabas att de gick skilda vägar. Paulus tog istället Silas med sig och for iväg. Men Barnabas tog hand om Markus. Och de avseglade till Cypern varifrån Barnabas ursprungligen kom. Och de var ju också kusiner med varandra. Så Barnabas hade ett särskilt hjärta för Markus. Nu är vi 12 år senare. Och en helt annan uppfattning finner vi hos Paulus för denne Markus. Nu är han med Paulus i Rom. Och när Paulus senare skriver till Timoteus så säger han om Markus att han är till god hjälp för mig. Och så skriver han till kolosserna: om han kommer till er, ta väl hand om honom. Behandla honom som ett ägg. Han är lite skör, men han har ett underbart hjärta. Paulus hade lärt sig att se innanför skalet ännu mer. Och enligt traditionen, mina vänner, så kom denna omsorg om Markus både från Barnabas och kanske Petrus sida. För han kom att resa med Petrus troligen till Egypten och Alexandria, där han förmodligen dog martyrdöden. Hans hand har tecknat Markus evangeliet. Han är alltså mera känd över hela vår värld idag än någon annan ifrån de trakterna han kom ifrån, ifrån sitt Jerusalem. Inte anade väl Paulus att Markus skulle bli en världskänd författare. Paulus hälsar också till Epafras. Jesus Justus hälsar, vi vet ingenting om denna person just. Men han hälsar också, han säger om dessa, han var jude, Justus Jesus, liksom Markus. Och han säger, de har varit mig till stöd och uppmuntran. Paulus behövde stöd och uppmuntran. Och han fann det från sina kristna medarbetare. Så hälsar han från Epafras, som själv kom också från Kolosse. Och troligen hade han kommit till tro under Paulus tid i Efesos och for hem till Kolosse och gav evangeliet till Kolosse och grundade en församling där. For vidare till Laodikeia, inte så långt därifrån, och även grannstaden Hierapolis, och grundade församlingar där. Och nu säger Paulus om honom att han ju har kommit den långa vägen från Kolosse till Rom för att berätta. Och Paulus är imponerad av Epafras kärlek till församlingen. Och nu skickar han honom tillbaka med Kolossebrevet i sin hand och säger att han tjänar Kristus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Och vad han bad för församlingen där hemma i Kolosse. Ingen stor församling, en liten husförsamling. Ändå så fann honom Paulus bedjande ofta för denna församling. Och han hörde hur han vädjade till Gud i sina böner. Styrk församlingen i Kolosse. Låt dem bli fullkomliga i din vilja och förstå vad du vill och leva som du vill. På det sättet höll Epafras på. Han älskade församlingen. Jag kan intyga, säger Paulus, hur mycket han arbetar för er. Till sist hälsar han också från Lukas, vår älskade läkare Lukas och Demas. Lukas, troligen en hedna kristen, följde med Paulus på en hel del av hans resor och blev ögonvittne till mycket av det som vi läser i Apostlagärningarna. Lukas var särskilt kär för Paulus, eftersom Paulus själv hade fysiska problem, ibland var ordentligt sjuk och hade en smärta i sin kropp. Kanske läkaren Lukas ändå kunde ge honom en del lindring ibland. Hos Paulus fanns ingen motsättning eller konflikt mellan gudomligt helande och läkekonst. De gick hand i hand. Han utnyttjade båda. Tänk dig att där borta i Romfängelset så finns det det här tillfället tre av Nya Testamentets författare. De har tillsammans, Markus, Paulus och Lukas, skrivit 60% av Nya Testamentets litteratur. Och nu sitter de där borta i fångenskapen i Rom och skriver ett litet brev till församlingen i Kolosse. Ser du hur Gud använder deras kärlek till den lokala församlingen? En kärlek som nu har kommit oss till del, som fick sådana oväntade konsekvenser. Och jag tror det ligger en hemlighet i detta. Inte visste de det då. Inte anade ens Paulus att hans Kolosserbrev skulle läsas och studeras av baptistförsamlingen i Göteborg på 2700-talet. Kanske det är så att din kärlek till församlingen, på det sätt du väljer att visa den, har större betydelse än vad du kan ana. Det är nämligen mot Kristus som du gör den tjänsten, och den tjänsten ska Gud inte låta vara obelönad. Alltså, den ska få konsekvenser långt utöver det du tänker. Vad gott du gör för församlingen, det gör du mot dina medsyskon i Kristus, det gör du mot Jesus Kristus själv. Och vi kan alla bidra till församlingskroppens välbefinnande. För det första, du behöver finnas i församlingskroppen för att kunna vara med och bidra naturligtvis. Det är Guds plan att vi alla skulle finnas med i församlingskroppen, i en lokal församlingskropp. Framför allt är församlingen Guds klassrum för oss. Där vi får öva oss i det som är vår högsta kallelse, nämligen att älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra, sa han, just efter det att han hade tvättat deras fötter. Det handlar om praktisk, jordnära, verkligen kärlek som vi ska bevisa för varandra. Vi får en ny adressbok nu. Ni kan få den, ja, ni får den inte gratis, 20 kronor ute på kyrktorget. Här står över 400 namn. Det tar lite tid att bedja igenom den, men jag brukar ta det som min kallelse, och vi gör det i församlingsrådet ibland också, att tacka Gud för människorna. Man kanske tar 5-10 namn om dagen. Tacka Gud. Du kanske inte känner alla, men plötsligt så känner du någon och du blir väldigt välsignad, och du beder för de övriga namnen. Och att på det här sättet intressera sig för församlingen bidrar till att församlingen blir en helande miljö. Det finns böner bakom namnen, och vi måste vara bättre på att lära oss namnen också. Alla Nya Testamentets brev börjar med tacksägelse för församlingen. Vi ska lägga på en annan, så ska vi bara läsa de här verserna till sist, som en ytterligare påminnelse vad det innebär att älska varandra på ett praktiskt sätt. Godta varandra liksom Jesus Kristus har godtagit er. När vi godtar varandra så ärar vi Gud. Och vi är utmanade att acceptera varandra så som Gud har accepterat oss, på samma sätt, utan att först sätta några villkor. Alltså villkorslöst godtagande av varandra. När vi gör det så ärar vi Gud. Ha fördrag med varandra. Ha tålamod med varandra. Det är bara i en ofullkomlig församlingsmiljö som tålamod behövs, eller hur? Egentligen så utgår alla de här uppmaningarna ifrån att det riktas till ofullkomliga församlingar. Där det finns brister, så att vi behöver ha tålamod. Vi behöver ha fördrag. Vi behöver lära oss att acceptera varandra. Det här är klassrummet. Du är väl med? Sucka inte. Förlåt varandra. Så som Herren har förlåtit er. Gång på gång på gång. Räcker det med 7 gånger, frågade Petrus. 70 gånger 7, svarade mästaren. Så många gånger som det behövs som helst. Sucka inte mot varandra. Det betyder att det är din, nu kommer hon igen. Han. Vad står inte ut? Inta inte den attityden mot den som är son till den högste. Den i vilken den helige ande bor och som han har gjort i sitt tempel. Var rädd om din församling. Var rädd om varandra. Behandla varandra som ägg. Döm inte varandra. Förhasta dig inte med domen. Var, ja, trösta varandra. Ser du, för att veta om. Man kan inte trösta någon om man inte vet om det finns behov av det. Därför måste vi finnas i en gemenskap där vi vet om varandras behov. Helst då i en husgrupp. Till den här stora församlingen kan inte alla dessa uppmaningar verkställas, eller hur? Var ens till sinnes, bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Detta är ju helt oerhört. Hur ska vi leva som kristna? Hur går det ut på att leva som församling? Ja, det går ut på att leva genom att bära varandras bördor. That's all. Det räcker, det precis som Paulus säger. Då har ni uppfyllt Kristi lag. Ta din systers börda. Ge henne din börda. Byt bördor och församlingskroppen går lättare framåt. Var ens till sinnes med varandra. Lev i harmoni. Håller inte för goda för att umgås med dem som är ringa eller annorlunda. Ett bra exempel är att öva sig på att gå en trappa ner, eller 2 trappor ner, till kafétrappa ner. För där möter du människor som verkligen tillhör Göteborgs trasigaste människor. Det är nyttigt för mig att sitta ner och prata med dem. Det utmanar någonting hos mig som annars inte skulle utmanas. Och det utmanar en respekt för människor som har farit illa i livet. Det här ska vi öva oss i församlingen. Bemöt alla lika. Bär varandras bördor. Och var ens till sinnes med varandra. Ni ser, jag bläddrar bort. Jag hörde sången "Vilken vän vi har i Jesus". Någon enstaka vers till. Förmana och tillrättavisa varandra. Vännens slag ges i trofasthet. Ovännens kyssar i överflöd. Var tacksam för vänner som kan tillrättavisa dig. Församlingen finns till det för att du ska få korrigering och tillrättavisning när du börjar halka in på fel vägar. Så har jag en som inte står där. Ni kan se vad som står. Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det börjar bli trångt i tiden. Varför ska jag ha en församling? För att du behöver uppmuntran. Tiden är tuff. Samhället är tufft. Arbetsdagen är hård. Du behöver församlingens uppmuntran för att orka ända fram. Har du tänkt på att när du ägnar tid åt någon så ger du honom eller henne en del av dig själv? Någonting som du aldrig kan ta tillbaka. Du har gett den tiden, den är gången. Och om vi ska bygga Guds församling så krävs det att vi ger av vår tid till varandra. Och när du säger till dina vänner att du inte har tid att träffas, eller när du säger jag har inte tid att gå till kyrkan, så säger du egentligen samtidigt jag har viktigare saker att göra. Eller hur? Och relationer kan inte byggas om vi inte ger tid för varandra. Som igår Att bara få vara tillsammans en dag, det stärkte vår gemenskap. Och alla har inte möjlighet att komma till församlingsdag, men försök att komma till gudstjänsterna. Det är viktigt. Och när Paulus var på väg till Rom för sin slutliga rättegång där, så kommer bröderna från Rom honom till mötes när han kommer och går där från kusten och upp mot Rom. Och då står det att Lukas skriver, när Paulus fick se bröderna så tackade han Gud och fick nytt mod. Tänk att jag får nytt mod bara titta på er. Ingenting behöver sägas egentligen. Vi kan bara sitta och titta på varandra och känna, åh vad härligt. Skulle vara underbart. Bara en tyst gudstjänst, vi tittar på varandra. Jag blir styrkt av att se Guds församling. Och det är en del av hemligheten med gudstjänsten, att vi ser varandra. Så om du också inte själv känner för det att gå en söndag, gå av kärlek till församlingen, för de blir glada när de ser dig. På det sättet kan du bjuda på dig själv utan att göra något större väsen av dig. Detta är tanken med församlingen. Var rädd om församlingen genom att göra den gott, genom att bidra till den med dina gåvor. Nu säger Jesus att jag ska sluta. Låt oss bedja. Tack käre gode Gud att du har fördrag med oss som vanliga människor. Du har namnen på oss, inte bara i livets bok, där du ständigt läser och själv blir glad när du ser våra namn, utan det står ju till och med att våra namn är skrivna i dina händer. Det vill säga att vi är föremål för din omedelbara kärlek, att du aldrig kan glömma oss. Förlåt oss Herre när vi glömmer varandra och när vi slarvar med gemenskapen, därför att vi inte tror kanske att vi har så mycket att bidra med. Herre, gör vår församling till någonting mycket läkande och mentalhygieniskt friskt och sunt. Låt oss fortsätta att älska varandra i Jesu Kristi underbara namn. Amen. Den sång jag citerade ska nu våra arabisktalande vänner sjunga. Varsågoda. Och om ni har översättning kan ni lägga den på overheaden där. Tycker det är också roligt att de medverkar så här då och då, för att vi behöver påminnas att vi som församling också älskar varandra över de etniska gränserna. Och vi är jätteglada för att få ha dessa vänner från Irak, där de här fyra kommer ifrån i alla fall. Det finns andra också från andra länder.
Vi kanske inte har de bästa vackra rösten, men vi delar med oss. Vi tar det lilla vi har, en glädje. Vi ska sjunga Emanuel. Jag vet inte om ni ser texten. Emanuel, Emanuel, Gud är med oss. Jag har försökt översätta så gott det går.
Amen. harb alim.